Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Jeda.
Hej Tim.
Hej Marcus. Hur är läget?
Jo men du, det är fint. Det är onsdag idag, så att, det är trevligt. Mitt i börsveckan.
Ja, vi spelar in det här alltså onsdag den 25 augusti och det är full fart på börsen. I alla fall bland småbolagen. Det är många som rapporterar. Mm. Imorgon så jobbar jag som vanligt som börsreporter och vi ska skriva om typ 100 bolag. Mm. Det är helt crazy alltså.
Jag förstår att du måste skriva fort på tangentbordet.
Ja, jag har lärt mig. Det. Nej, nu kan jag inte emulera det, men det är liksom...
Så ja.
Så. Så är det ungefär när jag jobbar.
Förstår, förstår. Nej, men så det är rapportperiod nu och det är liksom, det är min favoritperiod. För att det är, alltså det är så kul att följa börsen och läsa rapporter. Så att en liten shoutout till Quarter där som ni kan gå in och kika på för att de gör jättebra.
De gör, jag använder dem ganska mycket och de andra tycker jag är lättare för mig. Mm. Jag hade inget sponsrat så, det är bara att vi shoutar out hur man lättare kan konsumera information, investera information.
Mm. Och det är väldigt bra sätt då för att hitta delårsrapporter, årsrapporter och även då delårsrapportpresentationer inspelade sådana.
Conference calls. Precis. Det är, oftast är de ganska svåra, lite besvärliga att komma åt men enklare med dem.
Mm, så att...
Ja, i alla fall. Men med tanke på rapporter och småbolag.
Kan ju vara lite svajigt då.
Det kan vara lite svajigt ibland med småbolagen.
Både upp och ner.
Både upp och ner. Och då är det viktigt att hålla huvudet kallt.
Så är det absolut.
Och hur gör man det?
Jo, man har hög conviction rate och man tror på sig själv och det man har investerat i. Det man har investerat i framförallt. Och med det anspråk så har vi med oss en gäst idag som ska hjälpa oss att reda ut hur man har huvudet på rätt ställe helt enkelt.
Hur blir man mentalt stark liksom? Eller hur ska man...
Precis.
Hur ska man överleva på börsen egentligen?
Mm. Och därför har vi med oss som gäst idag Kristoffer Andersson som har skrivit boken Börspsykologi.
Ja, och med det vill vi hälsa Kristoffer Andersson välkommen till podden. Hej!
Hej och tack så mycket att jag får vara med.
Ja, det är kul att ha dig här faktiskt. Vi är väldigt taggade på det här avsnittet.
Mm. Extremt taggade.
Ja, det är samma från min sida. Jag har lyssnat på era poddar och vill berömma er för allt väldigt positiva ni gör. Den senaste podden ni släppte var där med, när ni gick igenom fangbolagen och framförallt Facebook och Alphabet. tycker det var jättebra. Och som sagt, eftersom det är unga aktiesparare också, då brinner man lite extra för det. För är det någonting vi alla vill, så är det väl att hjälpa unga att få vetskap och kontroll över sin ekonomi.
Nej, det var tack så mycket, tack.
Väldigt varma ord. Ja, tackar så hemskt mycket. Men strålande, Kristoffer, tror det eller ej, så ska inte den här podden handla om oss. Och jag tror även våra lyssnare är här för att lyssna om dig. Så att, jag tänker att vi börjar väl helt enkelt i den änden. Berätta lite om dig själv.
Ja, som sagt heter jag Kristoffer Andersson. Jag är född och uppvuxen i Motala, tidigare kallad Lilla Chicago, eller ja, Motalas farligaste stad. Har det tidigare varit där, det väl inte längre. Till råga har vi passerat av många andra städer tyvärr också. Lärare till yrket på gymnasiet i svenska och historia. Har även läst in en master i pedagogik och även läst lite andra kurser vid sidan om specialpedagogik, svenska som andraspråk etc. Brinner verkligen för att lära mig och utvecklas och sen sprida den kunskapen och de lärdomar jag har. Jag är helt övertygad om att meningen med livet är att dela med sig och ge, så att alla andra i sin tur kan dela med sig och ge. Jag tror att det är så vi verkligen bygger ett bättre och mer tillåtande samhälle. Mm. Fritidssysslor, skriva böcker såklart. En stor del av min tid går till att läsa och skriva. Och just läsning är ju det andra stora fritidsintresset. Jag plöjer böcker. Men jag försöker också hinna med lite av det sociala. Och laga mat och umgås på kvällarna är ett härligt nöje också.
Förstår.
Det är lite kortfattat om mig. Singel bör man nog inte vara någon annan för att räkna ut det. Jag brukar säga att jag är aktiv singel. Det låter lite bättre.
Du är inte passivt förvaltad singel då? Alltså.
Nej, jag är inte passivt förvaltad. Jag har ingen ESG-stämpel på mig heller. Så.
Ja.
Nej, men så ser mitt... just nu liv ut.
Ja, men kul. Men jag tog kontakt med dig efter jag läste din bok om börspsykologi. Så jag tänkte du får gärna berätta lite om den för våra lyssnare.
Ja, det finns ju två böcker. Den första kom ut i mars 2020. Det var ju som att det var perfekt om man ska se till corona. Även om jag hade önskat att corona aldrig hade inträffat. För att all kärlek, all stöttning, all sympati till alla som verkligen har drabbats, får se sina nära gå bort, få se sina verksamheter, affärer ruineras och förstöras. Så att det tycker jag var jättesynd, och all kärlek till er. Samtidigt kan man ju säga att det är rent passande för en bok om börspsykologi när alla drabbades av panik. Det var det ju, men jag hade bytt ut alla dagar i veckan mot att corona inte kom. Mm. Så då kom den första boken, och den kommer få ett väldigt, väldigt positivt emottagande. Och jag hade mer inom mig. Så jag hade faktiskt redan under senvintern där börjat skriva på en alternativ ny bok. Vi kan kalla det uppföljare även om det är en fristående del. Båda går att läsas, ja, självstående. Man behöver inte börja med det första, men det är att rekommendera. Och gensvaret var så enormt positivt på första, så då var det att man fortsatte att skriva. Och ett år senare så var även uppföljaren, eller fristående uppföljaren, i butik. Och den släpptes alltså i mars, nästan på årsdagen på den första, här nu 2021. Så den har varit ute i, vad är det, 5 månader ungefär.
Härligt, härligt, härligt. Jag har hört väldigt, väldigt gott om din bok. Nu har inte jag läst den själv som Tim har, men...
Ja, jag tyckte den var väldigt bra faktiskt. Man läser väldigt mycket. Jag tyckte om... Du exemplifierar många av de här olika fenomenen genom två karaktärer. Vad var de hette nu igen?
Niklas och Kajsa.
Niklas och Kajsa, exakt. Du exemplifierar ju väldigt bra med de här karaktärerna. För en är ju liksom den som faller i alla fällor, helt enkelt. Och så är en som tänker ett varv extra och försöker undvika de här mentala fällorna som, ja, man vill undvika, helt enkelt. Hur kom den här idén ifrån, eller hur tänkte du där?
Ja, det är ju två stereotyper vi har att göra med. De är extrema till sitt sätt. Och det är ju medvetet val av mig att de ska vara så extrema, antingen åt ena eller det andra hållet, för att verkligen visa skillnaderna mellan den mer reflekterande och rationellt tänkande och den mer, mycket mer emotionellt påverkande. Niklas är i det här fallet en svaga som alltid drabbas av alla biases vi går igenom. Kajsa är mer den psykiskt starka, den mer kalkylerande och reflekterande personen. Och hur jag kom på det här, det är egentligen, alltså jag har läst väldigt mycket pedagogik, och det är någonting jag känner att jag har med mig i undervisningen med mina härliga elever. Det är ju att exemplifiera, och gärna på 1, 2 och ibland kanske till och med 3 sätt. För det som funkar för Tim behöver ju nödvändigtvis inte fungera för Marcus etc. Så att säga samma sak igen, men utifrån olika sätt och perspektiv, det är jätteviktigt för att få fram sin poäng. Och jag kände, om jag först har en genomgång som är relativt tung, även om jag gör mitt yttersta för att förenkla det tunga vi går igenom, så kan det också vara bra att få allt uppspelat i en sorts berättelse, en berättande version. Och ska vi bli lite mer historiska av oss och även gå in på psykologi, så är det att vi människor, vi drivs ju något så enormt av berättelse. Låt oss gå tillbaka till, ja, när vi satte våra första steg här och lärde oss gå på 2 ben. Hur var det när vi lärde oss också kommunicera? Hur spreds kunskap? Vi kunde inte skriva. Det var vid lägereldarna. Och det var de gamla som hade levt längst, som var mest erfarna, som berättade. Och för att få allting att fungera så var det bra om man kunde sätta in det i en sorts, i ett perspektiv, i ett sammanhang. Låt mig, får jag, ursäkta om jag flikar ut här, men just det här med berättelse, för vi pratar om när vi investerar om story och numbers.
Mm.
Alltså antingen kan man, jag investerar utifrån berättelsen, jag tror på bolaget, om har en framtid, jag vet att siffrorna ser horribla ut. Det kommer att bli bättre, för att om vi har Elon Musk, jag menar, det kommer att gå bra.
Ja, ja.
Och vi lockas ju till berättelserna, för det har alltid givit oss en gemenskap. Vi har samlats kring berättelser. Nu vet jag att jag förenklar allting, men ta skapelseberättelsen. Hur många har inte enats kring skapelseberättelsen?
En enorm mängd, tänker jag. Ja, väldigt många.
En enorm mängd. Det är det här sättet som kunskap alltid har spridits. När vi uppfostrar våra barn, då säger inte vi till Lisa här nu att det är fult att mobba. Nej, vi berättar berättelsen om den fula ankungen. För då har hon någonting att relatera till. Mycket lättare.
Ja, det är klart.
Så berättelsens makt är extremt viktig. Och när vi kommer till då till exempel investeringar. Ja, kan nu Elon Musk, jag menar, när gick Tesla i vinst? Det var kvartal 4 och då med statligt stöd. Mm. Kvartal 4 2020, då gick de i vinst för första gången. Och ändå hade Elon Musk år efter år efter år lyckats att äska pengar.
Mm.
Och hur hade han gjort det?
Med storyn.
Han hade berättat sin vision om Tesla. Och folk hade valt att lyssna och tro på den. The power of storytelling.
Nej, det är ju extremt coolt att höra dig säga det här, för att det här är ju mångt och mycket det jag jobbar med. Jag jobbar som finansiell rådgivare, och vi hjälper ju att hjälpa bolag att ta in pengar. Och då vi fokuserar ju, som du själv nämner här, extremt mycket på storyn.
Jag kan tänka mig det, för det är väl väldigt unga bolag ni har väl?
Precis, precis. Så att, och det handlar om att bygga caset, och det gör man ju med ledningen, visionen, teknologin, patenten, och allt klaffar ihop till ett väldigt fin liten rätt, kan man säga, om man ser de olika delarna som ingredienser. Men att det hela rätten ska smaka bra. Det är extremt fascinerande att höra dig säga det här, för att det finns ju lite olika skolor det där, med om man ska liksom, hur man ska screena fram bolag, om det ska vara fundamentalt eller om det ska vara utbyggt från siffror. Och det liksom finns helt olika tillvägagångssätt.
Och jag säger inte att vare sig det ena eller det andra är fel, och gärna ska man väl blanda ihop allihopa. Men man ska vara medveten om att investera för berättelse, för att jag tror på storyn, eller välja att enbart gå på det finstilta, det fundamentala här, alltså de hårda siffrorna. Gärna vill man ju att båda två ska stämma överens, men som investerare är det viktigt att veta varför man investerar. Vad är tesen?
Mm. Men det pratar vi om jämt, att man ska veta vad man äger. Det är en av UAs gyllenregler väl?
Absolut. Och då uppnår vi det som jag också alltid säger, conviction rate.
För
när du har den här storyn, så du förstår du anammar, du ser visionen och du liksom, det blir en helt plötsligt en sova gott investering.
Jaha.
Men då kommer vi in på, och här kommer det in några saker som jag bland annat lyfter fram i den första boken. Vi kan komma in på något som heter skottomisation. Jag kommer också in på någonting som heter framingseffekten. Ska vi översätta det till svengelska kan vi säga inramningseffekten. Låt oss börja med skottomisation. Blinda fläcken tror jag ni båda känner till, va? Det är det man fokuserar på, mäter när man kollar synen.
Precis.
Det är en liten fläck här fysiskt som är blind. Vi har faktiskt en psykisk blind fläck. Och det här är det fascinerande i det hela. Att, lyssna nu vad jag säger. Vi ser vad vi tror. Vi tror inte vad vi ser. Vi ser vad vi tror. Om jag tror på Tesla och att de kommer att ta över världen, förstå mig rätt här nu, då är det också det jag ser. Jag är redan liksom, siktet är redan inställt här, psykiskt inne i mitt huvud här nu, på att det är så det kommer att bli. Och just därför ser jag det.
Blir inte detta confirmation bias?
Exakt, och då är du inne på confirmation bias, att skottomisation, konfirmationsbias, alltså att, ja, på ett sätt är det, du söker ju, då är det ju också att du mer aktivt söker underlag som bekräftar din tes. Men låt oss göra ett mer vardagligt exempel på skottomisation. Vi är ute och går. Jag tror på liv från fjärran universum. Du tycker att jag är totalt tappad bakom flötet och tror inte det finns någon tid där ute. Och så ser vi något mystiskt fara på himlen som lämnar efter sig någon så här konstigt moln. Jag säger, titta, det måste vara ett UFO. Aldrig sett något sånt här förut. Jag tror på UFOn, så jag ser ett UFO. Du skulle nog hävda, det är väl något flygplan eller någonting som militären testar.
Ja.
Vi ser samma fenomen, men vi tolkar det på olika sätt. Sen kan vi gå in på konfirmationsbias, och det betyder att jag går hem och läser på om, och letar fakta som stöder min tes.
Ja.
Och du går hem och läser på fakta som stöder din tes. Då har vi konfirmationsbias.
Typisk googling hade varit det. Var det positivt med Tesla till exempel? Och så får man upp vad som är positivt.
Precis. Tesla, Bullcase, Seeking Alpha.
Ja, ungefär så. Elon Musk, net worth, ser man liksom hur mycket det har ökat.
Just det. Jo, men det är kul att du pratar om just Tesla. För har du såg den här AI-avslöjandet som de visar häromdagen?
Jag såg den.
För det är verkligen sånt som det har ju delat väldigt många i investerar-communityt liksom. Jag såg ju det här, det var en klipp liksom med en människa som är en robotdräkt typ. Jag tyckte det verkade ganska löjligt. Men vissa är så här att det är helt enastående att de ska ha en egen robot.
Var det den self-care?
Är det hans sätt att få bort fokus på att Tesla just nu inte går så bra som han hela tiden har berättat om?
Så kan det också vara.
Ingen aning. Det jag vill säga, jag äger inte Tesla, investerar inte i dem. Men all eloge till Elon Musk, vad han har gjort för världen. För SpaceX, alltså elbilar, han har ju skyndat på en utveckling som vi skulle ha gjort för mycket, mycket länge sedan. Med det sagt tycker jag att aktien är på tok för övervärderad för mig. Men all eloge till Elon Musk och vad han har gjort för människan och mänskligheten.
Där håller jag och Tim helt
med. Ja, vi håller helt med. Vi pratade om SpaceX för något av oss sedan.
Ja, och då var vi inne på just det här. Hur han är en innovatör.
Ja.
Disruptiv innovatör. Så att, och det är väldigt hälsosamt för marknaden, även om man inte genererar positiva kassaflöden, eller så positiva som de kanske bör vara.
Ser ut att vara.
Precis. Men jättebra.
Jättebra. Men jag tänkte på, din bok handlar om börspsykologi. Vill du bara förklara lite, varför ska man lära sig om det? Liksom? Vad är fördelen med att lära sig om det? Eller läser
jag skulle vilja vända på det. Varför skulle du inte behöva börspsykologi?
Så kan man också.
Det är väl Charlie Munger som säger invert, always invert. Men alla, många kommer till aktiemarknaden nu efter corona. Och de har egentligen inte varit med om ras. De har bara varit med om uppgångar. Men de som var med i rasen fick nog känna av där hur man svettades och hur jobbigt det var och liksom panikkänslor och jag måste sälja, jag måste rädda pengarna och allting. Och allt det där, det är ju bara emotionella känslor. Eller emotionella, det är bara känslor. Det är ju nödvändigtvis ingen sanning. Att jag mår skit idag betyder inte att jorden går under. Det är ju bara en subjektiv upplevelse av hur jag vaknade och mådde idag. Samma sak kan vi se i uppgångar. Men börspsykologi är lika viktigt i nedgångar som i uppgångar. FOMO finns ju, fear of missing out, kan vara i nedgångar. Alla säljer lika bra jag säljer. FOMO har vi uppgångar också. Alla köper lika bra att jag köper, för jag vill ju inte missa tåget. För det tycks ju alltid bara gå ett enda tåg.
Mm.
Och hur länge har vi haft börsen? Det har ju funnits flera hundra år. Alltså, jag menar, vi kan gå tillbaka till Nederländerna på slutet av 1600-talet. Men så länge har börsen funnits. Och ändå tycks alla hela tiden tro att det bara finns ett enda tåg hela tiden.
Ja.
Och att man riskerar att bli kvar på perrongen.
Ja, men precis.
Så, börspsykologi är ju alltid viktigt. Och det som är så fascinerande är att alla börjar skrika efter det när börsen går ner. Det är ju som att installera brandvarnaren först efter att elden har slagit ut i lägenheten.
Det vill man inte göra. Det är tips till alla lyssnare. Ha alltid en brandsläckare.
Ja, men jag menar det. Så varför inte sätta sig in i börspsykologi direkt?
Mm.
Låt mig ta det här exemplet. Du kan vara hur duktig analytiker som helst. Men drabbas du av panik, så spelar de kunskaperna och färdigheterna totalt ingen som helst roll. Drabbas du av panik och trycker sälj, så är det ju skitsamma hur duktig du är på att räkna och diskontera framtida kassaflöden.
Så är det verkligen. Man brukar säga så här att volatilitet är priset man betalar för avkastning.
Mm.
Om jag skulle sälja ett bolag bara för att gå ner 20%, så liksom, då kommer, du kan inte få någon avkastning. Då får jag bara ha förluster hela tiden.
Mm.
För det kommer alltid komma nedställ liksom.
Det kommer det göra. Och jag menar, vad hade vi nu? Vi har haft, förra veckan har jag för mig, börsen var ner 2% en torsdag. Och jag såg folk som liksom kört under vad det som händer. Som att börsen inte ska och kan gå ner. Och då var det lite panikkänslor. Ska jag sälja nu? Och investmentbolagen har droppat. Och man liksom... Och jag lider med de som upplever det här som panik. För det är inte lätt. Framförallt inte när du är ny. Det känns och upplevs jättejobbigt. Men genom att istället för att följa de här panikkänslorna, våga gå emot och ifrågasätt. Och det jag gör i mina böcker, det är att jag exemplifierar vad det är för fällor man ramlar i och hur man kan bemöta dem.
Det är läskigt det där med att gå mot strömmen. Det kan jag absolut hålla med om. Men det är ju lite det vi snackar om, att alla har en investeringsstrategi. Och investeringsstrategin kan vara jättebra. Men when shit hits the fan liksom, då är det många investeringsstrategier som ryker.
Ja, när skiten träffar fläkten, helt ärligt. Det är bra. Men varför har vi en tendens att följa flocken hela tiden? Vad bottnar det? Har ni tänkt på det?
Flockdjur.
Varför går vi alltid dit flocken går?
Det är väl psykologi,
ja,
av något slag.
Ja, men var kommer det ifrån? Det måste ju finnas någon sorts orsak till att vi har det så inprogrammerat i vår hjärna.
Precis, men jag tror man är ju alltid rädd för att vara själv, tror jag.
Ja, det är
vanligt. Och varför är du rädd för att vara själv?
Det är flockdjur.
Nu är jag läraren här.
Det är bra, du lär oss samtidigt. Nej, men vi är ju flockdjur såklart.
Ja.
Det är ju därför att människan är inte till för att vara ensam på det sättet. Utan
Varför är vi flockdjur?
För att skydda oss, eller?
Ja, för att skydda oss. Om vi tar så här, vem människans primära uppgift eller primära instinkt är det här?
Överleva. Föröka sig.
Överleva, ja. Och vi överlever. Hur överlever vi? Vi förökar oss. Mm. Och vi måste ha skydd. Och för att överleva behöver vi vapen. Eller, förlåt. Behöver vi vatten. Ja, vapen behöver vi också ibland. Men vi behöver vatten.
Mm.
Vi behöver mat. Vi behöver en kvinna eller man, beroende på vilket kön vi är, för att kunna fortplanta oss. Och vi behöver hjälp av andra att skydda oss. För det finns ju andra hotande djur, växter, andra stammar.
Mm.
Och det är ju det här jag brukar gå in på, så här savannismen. Vi går tillbaka 30 000 år tillbaka i tiden. Kan låta uttjatat, men det ändrar inte faktum. Det här är grunden till att vi har flockbeteende. Marcus, du tillhör en flock. Och vi tycker si och så.
Mm. Just det.
Och om du tänker att jag ställer inte upp på det, jag tycker det är helt fel. Det betyder att du lämnas ensam på savannen att överleva. Det kommer du tyvärr, kan jag redan säga nu, det kommer du inte göra. Och just därför väljer du att gå med flocken, för vi är garanten för att du ska kunna få skydd, att du ska kunna få mat, att du ska kunna få vatten och att du ska kunna fortplanta dig. Utan flocken då var vi ensamma på savannen. Och då var det bara frågan, är det sabeltandade tigern eller är det en annan stam som kommer att döda mig? Just därför är vi beroende av flocken. Och just därför, än idag, för hjärnan, den har knappt utvecklats de senaste 30 000 år sedan. Det är som en, liksom en millisekund i universum. Nej, ingen utveckling alls. Och just därför idag, men går vi ut på stan, vi ska gå ut och äta på restaurang. Till vänster ser vi en fin italiensk restaurang, ser ut och var fint, men det sitter bara två stycken äter där. På andra sidan ser vi en fin libanesisk restaurang, fullsatt. Vart vill vi gå och äta?
Libanesiska.
Varför?
Det lät gott. Nej, men det var folk, fullt folk där. Mm. De var fler efter.
Och vi vill ju inte sticka ut, för då är det ju risk att de tror att vi är annorlunda och då får inte vi vara med i gänget. Och då är vi utfrusna och då kommer vi dö för vi får ingen hjälp. Men faktum är att idag lever vi på 2000-talet och vi klarar oss faktiskt mer eller mindre ensamma till viss grad.
Det är väldigt intressant. Men
här har vi flockbeteendet.
Hur tror du att man ska, liksom, vad är ditt bästa tips för att man ska kunna gå ifrån liksom, och gå ifrån sina instinkter? Liksom,
lämna flocken alltså?
Ja, lämna flocken. Hur ska man göra det?
Ja, man ska ju inte göra det bara för att. Att vara contrarian bara för att det är väldigt farligt.
Som
investerare är ju det här extremt viktigt att man själv redan har gjort sin analys själv. Att du inte bara har tagit rygg på någon. Och tyvärr är det ju det. Vi ser många idag. Allt fler har lockats till börsen det senaste året. Tyvärr är det många av de här som inte har direkt några kunskaper utan de har läst om något innehav, fått tips från någon vän eller taxichauffören eller vem det nu än må vara. Så köper de och det går bra till en början. Kursen går upp och sen sjunker den. Och de vet inte varför de har köpt. Tyvärr tror jag att det är många som inte ens vet vad det är för bolag de har köpt.
Är det...
Genom att analysera och utvärdera själv. Och sen följa upp själv. Diskutera gärna med andra. Lyssna på vad andra säger och skriver. Men gör din egen analys och fatta ditt eget beslut. Då kommer det vara så mycket lättare att gå emot flocken. Jag applicerar det här och det var en stark bidragande orsak till att jag var en köpare i slutet av februari och början av mars förra året när corona träffades.
För att du visste att...
Jag var den som kände här liksom, hur mycket ska jag belåna portföljen och med hur mycket? Nu är det belåning jag rekommenderar, men det var mina tankar som gick då.
Tog du belåning på portföljen då?
En liten belåning, inte mycket. Alltså vi pratar ett fåtal procent av hela portföljen. Men ja, jag så mycket och så aggressivt köpte jag. Aha. Och då hade jag även lagrat lite torrt krut sedan tidigare.
Ja, det är ändå intressant tycker jag att du vågade gå emot strömmen helt enkelt. Jag minns att för mig under corona så satt jag mest bara och försökte inte kolla börsen alls, bara runt i magen typ.
Lite, förstår mig rätt nu, inte från nedvilja, men lite strutsbeteende.
Ja, strutsbeteende. Men ibland, alltså, man ser ner på strutsar, men ibland så ska man vara en struts, tror jag. När man känner
jag
att det är rätt.
Jag tror det är fint att då och då vara struts, men man får vara, hur ska man säga, en medveten struts
som vet vad det är
man gör. Ja, en smart struts kan man nog vara. Men jag hade ju aldrig klarat av det om jag inte visste vad jag ägde och varför jag ägde det.
Mm. Och då frågan jag naturligt ställer mig själv är... Alltså det är ju jättebra och lovande att våga köpa när det går dåligt och så. Men vad är det du köper då? Hur tänker du? För man måste ju kunna, alltså till exempel, du kan ju inte bara lägga pengarna var som helst. Hade du investerat dem i hotell- och flygindustrin så har du ju inte gjort en kanonaffär. Kanske i och för sig nu. Men,
efterhand, ja.
Ja. Men om jag får lov att fråga Kristoffer, vilka branscher tänkte du? Till exempel corona, för det är väldigt...
Där i coronatiderna så köpte jag väldigt mycket i till exempel Svolder. Dels för att jag beundrar Ulf Hedlund som är vd där. Enormt bygge han har skapat här. Jag kommer inte ihåg, jag hade 93 Svolder såg dagens ljus och sen dess har de överpresterat totalt. Jag vet att i nedgångar tar småbolag mer stryk än storbolag. Alltså borde den potentiella uppgången vara desto större här. Svolder hade en mycket, mycket stabil finansiell situation. Detsamma kunde vi se i Latour och Investor. Så även där ökade jag på mina innehav. LVMH var ett bolag jag ökade lite i. Jag tänker att lyx kommer alltid att sälja. nej, jorden går inte under den här gången. Och skulle det vara som så är det nog skitsamma vem som hade mest pengar. Det handlar om vem som har mest hagelsbrakare och mest konservburkar. Det är den som kommer att överleva. Lyx har alltid sålt. Vi har haft digerdöden, vi har haft spanska sjukan. Genom att kunna din historia så vet du att ungefär var 7-8 år så får mänskligheten en käftsmäll. Ungefär kanske var 30-50 år så är den där käftsmällen rätt så hård. Mm. Till exempel digerdöden, pesten i London, asiaten, SARS, spanska sjukan. Nu tar jag dem i ordning här, men bara för att lägga fram. Och varje gång har mänskligheten reser större och starkare. Frågan är bara, tar det ett år, två år, tre år eller fyra år? Nu gick det så himla snabbt. Jag kände att jag knappt hann reagera. Jag var inställd på en mycket, mycket längre nedgång. Jag hade planerat att köpa mycket mer. Men jag tittar på bolag som är finansiellt starka. Som jag bedömer ha en framtid. Och då menar jag inte närmsta månad, utan vi pratar flera, flera år. Jag är en väldigt långsiktig investerare. Jag kollar absolut portföljen mer eller mindre varje dag. Men det är mest bara för att se nyheter. Jag ser aldrig kurserna. De är där, men jag ser dem inte. Jag tittar bara nyheter och kollar. Jag har kommit in på dem.
Vi pratar också om det. Att vi tipsar bara om det till alla lyssnare. Att det är jättebra att kolla nyheter och hålla sig uppdaterad. Men att kolla kurserna behövs inte alltid.
Nej.
Nej. Vad är det som driver ett bolags aktiekurs? I långa loppet vinst. I korta perspektivet girighet och rädsla. Och girighet och rädsla, det är ju psykologi. Det är ju bara så här kort volatilitet, och som du säger, det är det priset du får betala för en långsiktig avkastning. Och om jag ska äga ett bolag i 10 år, då tycker jag det är skitsamma om jag de första 4-5 åren står minus. Det gör inte mig någonting, jag får köpa bra skit till billigare pris.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, Kristoffer, du har skrivit Börscykelboken och du pratar mycket om olika biaser. Jag tänker så här att även den bästa kan fela. Så jag tänker så här, vilken mental fälla eller bias känner du att du drabbas själv av mest? Om du liksom utvärderar dig själv, även fast du kan väldigt mycket, vilken är svårast?
Ja, och det vill jag betona, jag är långt ifrån perfekt. För vore jag det, då skulle jag liksom troligtvis äga en Söderhavsön och ligga där och liksom prata mer med en pina colada i handen eller någonting. Men det där tror jag, och där vill jag komma in på något som är jätteviktigt, och det är någonting jag betonar i böckerna, vikten av ödmjukhet, att veta att hybris, det är det värsta du kan drabbas av. Och ett citat jag har i boken, det är från Shakespeare: a fool think of himself as wise, but a wise man know himself to be a fool. Alltså, en narr tror sig vara vis, men en vis man vet sig att han är en narr. Och går du runt, och då ska du inte gå runt och tro att du är liksom en narr på det här sättet, men du ska veta att det finns saker jag vet och det finns saker jag inte vet. Och då vinner liksom på Sokrates som säger att ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag inte vet. Det är som att vi lyfter på en sten, och vad finns det under stenen? Det finns två stenar, och så lyfter vi på dem, och så kanske det finns tre eller fyra stenar. Och det är det här som triggar mig. Jag går igång på sånt, för jag vill alltid ha reda på mer. Med det sagt, vilken fälla jag ofta bedömer mig hamna lite i, det är väl egentligen
Du lyfter på för många stenar.
Ja, exakt. Ryggskott. Nej, men bristen på att föreställa mig en framtid. När vi föreställer oss en framtid är det utifrån våra perspektiv och vår erfarenhet och kunskap. Att lyssna in på alla andra, det är lätt att göra. Men att också köpa det här resonemanget är inte det lättaste. Så det är en mental fallgrop jag ofta får kämpa med. Vi kan ta ett sånt bolag som Loomis då. Då är vi inne på framing-effekten, inramningseffekten. Många av oss i Sverige tänker, varför ska man investera i Loomis? Kontanthantering. Hallå, Sverige, vem använder kontanter? Det är väl möjligtvis våra kära äldre pensionärer. Men annars, visa mig de nya valörerna, jag känner inte igen dem. Nej. Så ofta använder jag kontanter.
Jag hör dig.
Varför ska man då investera i Loomis? Ja. Då ser jag från mitt perspektiv. Kristoffer i Sverige i Motala. Noll kontanter runt omkring sig. Vad sägs om att vi tar ett steg tillbaka och ser världen? Har ni varit i Tyskland eller Sydamerika så kommer ni se att kommer du ner där och börjar prata Swish, digitala betalningar och allting sånt. Ja. Jag tittar på det och skakar på huvudet. Nu vet jag att Swish inte finns där, men förstår mig rätt. Ja. De kommer bara skaka på huvudet och säga att här är det bara cash som gäller.
Mm.
Så vi ser från vårat perspektiv och det kallas för framing-effekten. Mm. Och där upplever jag att det är någonting man väldigt aktivt måste jobba med.
Och är det ju så fascinerande att du behöver inte åka så långt. Alltså Tyskland är inte långt bort. Alltså när jag tänker med Tyskland så tänker jag med ett välutvecklat land. Men jag har ju hört det innan att alltså, till och med kort kan vara problem i Tyskland. Och i Holland.
Ja,
så
ja.
Där är det verkligen cash is king.
Så är det. Mm.
Och jag tänker mig två väldigt välutvecklade länder. Så, men jag är så lätt att förväxla den med bilden som jag har här i Sverige.
Men det kanske bara är en preferens de har liksom. De kanske bara tycker om kontanter.
Jag tror det.
Så kan det vara. Och så ibland är det viktigt också att förstå kultur i ett land om du investerar i det. Det kan vara jätteviktigt.
Jag kan tänka mig att inflationen, tyskarnas historia med inflation, det är ju en liten piece of work så att säga. Så att
ja, just det.
Misstänka att det kan ha någonting med saken att göra.
Absolut. Och med det är där vi har, litar du på staten eller inte? Och därav kontanter / digitala betalningar. Så att framing-effekten, och det är med, ta sen när vi analyserar bolag, och vad är det just Loomis, men du ser från ditt perspektiv, du har läst x antal källor, underlag, men det man ska göra är ju hela tiden att leta efter, och då är vi också inne på konfirmationsbias, leta efter de som har ett annat perspektiv. Nu går jag mellan olika vetenskaper här, men när man studerar historia kan man ju prata om postkolonialt perspektiv. Och det är hemskt, men när vi lär ut historia idag så är det ofta utifrån vårt perspektiv. Och med vårt menar jag det europeiska perspektivet.
Så är det.
Ska vi vända på det och se det från afrikanernas ögon? Eller Sydamerikas ögon? Vi skriver i våra böcker att vi åkte dit och spred kristendomen. Vi åkte dit och gav dem kunskap och utveckling.
De skriver, de kom hit.
Det är inte så vi beskrivs i deras historia.
De kom hit med
deras perspektiv.
Precis. Ja. Så att de skrev säkert, de kom hit med, vet du det, smallpox.
Ja, det tänker på det, sjukdomen.
80% av Sydamerikas urinvånare försvann ju, gick ju tyvärr bort där. Antingen var det smittkoppor eller så dog de i gruvorna.
Mm. Och på tal om det här med visionera och liksom förstå hur världen ser ut. Jag tänker ju bara på Jonas Tillander i Storytels vd.
Mm.
Hur han var så långt före sin tid. Alltså när han kom och pitchade Storytel för Draknästet.
Ja, det är ett väldigt intressant klipp alltså. Det räcker alla att kolla på egentligen.
Ja, och vi har ju pratat om det tidigare. Men det är ju just det här som du säger. Visionen, tanken. För han pitchade då Storytel, liksom ljudböcker i mobilen. Och det Draknästet bara kolla på sina telefoner, hade liksom en Nokia 3-2 liksom, och liksom, hur ska det här gå ihop sig? Men Jonas stod ju där och bara, men tänker mobilerna om 5-10 år? Tänker hur mycket längre de har kommit då? Och det var ju, alltså, det var ju så mäktigt att se hans vision.
Mm.
Och kolla vart han har kommit med Storytel idag. Så att, ja. Det är ett perfekt exempel på det du säger.
Ja, och där har vi det inramning. Och med, ju mer du läser på, desto mer kunskap du har, desto säkrare kommer du vara. Men hela tiden drabbas inte av hybris. Du måste vara medveten om att du kan ha fel. Och är det så att du har fel, acceptera. Slå inte ner på dig själv och tro att du är värdelös. Acceptera och säg, jäklar vilken kunskap rikare jag blev. Ja, det kostade lite. Men oj, vad mycket klokare jag blev. Och då är vi inne på ett dynamiskt mindset. Ett statiskt mindset, det är ju att jag föddes inte som investerare, alltså kan jag inte bli det. Okej. Okay. Mm. Så du kunde cykla när du föddes? Nej, men det lärde jag mig. Aha, okej. Okay. Mm. Och du kunde läsa när du föddes, misstänker jag också. Nej, det lärde jag mig också. Aha, intressant. Ja, och räkna också då, eller? Ja, det lärde jag mig. Ja. Och då kan vi dra det. Föddes Tiger Woods som golfproffs? Nej, troligtvis har han förlorat rätt så många tävlingar. Troligtvis har han fått höra av konkurrenter hur dåliga han är. De har försökt att psyka ut honom. Kommentatorer, experter, säkert som liksom han är värdelös. Hela tiden har han bara dragit lärdom. Hur kommer det sig att jag inte vann? Jo, jag måste träna på min drive. Hur gör han det? Mm. Hur kommer det sig att jag inte lyckas i investeringen? Ja, jag såg inte den här detaljen i bolaget. Men dra lärdom av det och använd det nästa gång. Ju mer du drar lärdom, desto bättre, det kan jag garantera, desto bättre kommer dina investeringar att gå. Jag ska inte ta rygg på allihopa. Nej, men dra den lärdomen då och hoppa inte in på nästa ryggdunkande redan dagen efter.
Och jag tror det är så jäkla lätt. För du får, du är inne på Instagram, du är inne på Twitter och alla skriver om bolag A och bolag B. Och det är, alltså, folk skriver så positivt. Men som du säger, ett försök att tänka lite mer ifrågasättande. Tänk så här, okej, varför skriver den här personen det?
Mm. Vad är incitamenten?
Vad är incitamenten? Kommer det här bolaget verkligen gå så här bra som de prognostiserar? Finns det några nackdelar? Finns det några andra falluckor som de har missat? Och liksom försök använda confirmation bias åt andra hållet. För att då försöka
hitta dålig information.
Ja.
Ja, invertera, hela tiden invertera. Och det är rätt så komiskt. Fan, folk sitter ju och googlar mer om en kaffebryggare de ska köpa än vilken aktie de ska investera i.
Mm.
Här är det med det här bolaget tror jag kommer att stiga med 10% i månaden. Då köper jag, för han säger det. Vilken kaffebryggare ska jag? Ja, jag skulle rekommendera Oberoende Nordica. Du, vänta, jag ska bara läsa på om den här då. Och så sitter man en halvtimme och det är ett par hundralappar vi pratar. Den kostar väl kanske 1500 än Oberoende Nordica. Men där lägger du mer kraft på, men att köpa en aktie för 10 000, det, liksom, det gör du på kafferasten.
Ja, nej, det är inte bra. Mitt tips till...
Om jag skulle prata bilar, inte fasen skulle ni sticka och köpa en bil bara för att jag nämner dig i chatt. Fan, köp en Tesla, de är skitbra. Jag har en sån, det går skitbra, inte ett minsta problem. Ni skulle ju läsa på och börja tänka, hur mycket ekonomi har jag? Ska jag ta lån? Räkna kostnader, försäkringar.
Provköra.
Och sen börjar jag tänka, jag är familj, får alla plats i den här? Var ska jag ladda den? Var ska den stå? Man börjar tänka på mycket med en aktie. Nej, det är ju kafferasten. Det är liksom, logga in, köp.
Jag håller med helt. Och mitt tips som jag skulle säga i alla fall är ju att alltid kolla i prospekten. I prospekten, du pratar ju om det, du är ju i corporate finance. Liksom. I prospekten så måste ju alltid alla bolag liksom skriva ut alla sina risker. Så sätt dig och läs det. Alltså, varje bolag så borde du läsa ett prospekt. Liksom.
Jag som sitter och skriver många risker.
Du gör det?
Ja.
Men, intressant då. Hur gör du för att hitta deras risker när du sätter ett nytt bolag?
Alltså, vi ska ju återspegla det bolaget. Så vi utgår ju alltid från bolaget. Liksom. Så att det är ju bolaget som vill det. Det är mest på att vi sätter ner i skrift. Och då är ju nyckeln hela tiden. Och där är det väldigt intressant. För att Finansinspektionen har blivit väldigt mycket hårdare på riskerna. Nu
det är
senaste.
Mycket positivt.
Ja, och det är innan så kunde man bara använda generiska risker. Alltså standard, så du kunde i princip copy-pasta riskerna från ett prospekt till ett annat. Men nu så är det väldigt viktigt för Finansinspektionen att de ser en tydlig koppling till bolaget.
Mm.
Så att om du säger att det finns en marknadsrisk, ja, men det finns det alltid liksom. Då måste du förklara hur det finns en marknadsrisk och måste förklara hur den kommer att eventuellt återspegla sig i bolaget, och sen måste du berätta hur stor den sannolikheten är. Så att jag måste verkligen säga att riskerna har blivit extremt mycket bättre i just prospekt eller information.
Så det är lättare nu att hitta riskerna än vad det var tidigare också?
Det ger en bättre bild framförallt. Alltså en mer ärlig bild. Alltså
Men sen ligger det alltid på individen att det är eget ansvar. Och ni ser det här Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Det finns många sätt idag som man når kunskap, och många av de här är jättebra om vi använder det rätt. Jag är främst aktiv via min blogg, men framförallt på Twitter. Jag tycker att Finanstwitter är ett underbart ställe, och jag vill verkligen hylla alla som finns i mitt flöde. De förgyller verkligen min vardag på ett eller ett annat sätt. Det är alltid givande och bra tweets man får ut. Och även ibland är det lite mer lättsamma, lite matrecept eller sånt man ska laga. Det är helt underbart, jag gillar det. Men låt oss gå tillbaks här nu till savannen. Ni får förlåta mig om jag blir tjatig här nu, men
jag gillar savannen.
Vem har störst möjlighet att överleva i gruppen? Jo, men det var den som alla såg ut till. Den största, starkaste, bästa. Och tänk dig gorillan som står och slår sig på bröstet. Titta vad stor, stark och mäktiga. Alla vill ju vara den bästa.
Mm.
Och just därför söker man sig till den bästa. Och man försöker göra exakt som den bästa gör. För då kommer man ju själv att stiga i hierarkin. Så om nu den bästa som jag ser upp till, låt oss kalla honom Lars, och han investerat i ta ett bolag som har gått jättebra, säg Alphabet, Google. Och han var tidig i dem, han såg det här kommer att växa. Ja, då tar jag rygg på Lars, för han är ju störst, bäst och vackrast i min grupp här. En gång, ursäkta uttrycket här, men vi står och mäter könsorgan. Vem är störst, bäst och
vackrast? Det var fint formulerat.
Ja, men istället för att ta ett steg tillbaka, okej, okay, nu dansar alla runt Lars, det kanske är befogat. Men jag tror mer på det här bolaget, och så kanske man tänker på Evolution Gaming eller nu Kambi som är nere. Det kanske är som så att det är världens bästa inköpsläge i Kambi. Jag har inte gjort researchen där, jag äger inte Kambi. Men sätt dig ner och läs på. Kanske är det den nästa tenbägen för dig. Och folk kommer att säga, är du totalt tokig? Kursen har ju dalat totalt här. Du måste vara beredd att ställa dig utanför flocken. Och inte vara rädd för när flocken, inom situationstecken, dömer ut dig. För du är inte beroende av dem. En bra flock är en som stöttar dig och säger, jag tror inte på dig, men jag hejar på dig. Och kan jag hjälpa dig på något sätt, så gör jag det.
Mm. Men det är det man ska försöka göra. Vi ska ju lyfta varandra liksom, egentligen.
Det finns i våra huvuden. För vi är så rädda. Alltså det finns kvar. Hjärnan har inte utvecklats så mycket. Det var inte många som vågade ställa sig upp mot den här Lars. För 30 000 år sedan. På savannen.
Mm.
För risken var ju stor att du varit utesluten i gruppen. Och vem skulle hjälpa dig med skydd, mat och plantning då?
Nej, inte det Lars.
Då är det bättre att försöka vara Lars. Men det går ju inte. För du är ju du, Tim. Och du är du, Marcus. Och jag är jag.
Ja, det blir ju ofta ett grupptänk av det hela. Liksom, att man alla tänker samma och ingen vill ju våga tala ut mot flocken. Liksom. Speciellt är det vanligt i, ja, du nämnde Evolution Gaming. Vilket jag visserligen äger, men det är ju så att det är väldigt positivt sentiment. Liksom. Och de som skjuter ner caset skjuter ju ner i sig själv också liksom.
Mm.
På Twitter då.
Jag tycker alltså, så länge de som skjuter mot caset, alltså försöker prata ner det, jag tycker det är jättebra, men då ska det vara sakliga argument, inte bara den har gått upp eller marknaden är mätt eller vad det nu än kan vara. Kommer man med sakliga argument, då ska det också vara en saklig diskussion. Och man ska inte gå in på så individuella påhopp eller någonting. Du fattar ingenting och sen avsluta. Det leder ju inte till någonstans. Så att, vad vill jag säga? Jag vill säga att var påläst och våga tro på det. Var öppen för att alltid förändra dig. Men tills motsatsen är bevisad, stå på dig. Men se till att kunna argumentera för din sak. Och lockas inte in i någonting bara för alla andra gör det.
Hitta din egna väg, kan man säga.
Mm. Ja, det är väldigt bra.
Men hur många, ta så här dagens ungdomar, alla ska ha den senaste iPhonen. Varför?
Mm. För att alla andra har den.
Alla andra har den. Aha. Men klarar du inte bra med en iPhone 10? Ja, med 12an är den nya och den har ju de här finesserna. Använder du dem? Ja, egentligen inte. Men Lisa, Sara och alla andra har den. Ja, men behöver du den?
Det är ju en symbol, är det ju. Det är allt vad det är, tror jag.
Mm, just det, Tim, behöver Evolution?
Ja. nej, men det är jättebra du säger och jag håller med om det. Men det som jag kan tänka mig, det som kan vara bra är ju att ha en djävulsadvokat. Alltså fråga en kompis.
Tack.
Det gör jag. Jag gör det nu för min kompis. Han frågar mig, kan inte du komma och sätta dig och kolla på det här lite? Liksom? Så satte jag mig i en timme och bara försökte hitta dåliga saker med det. Liksom. Fast det kanske inte var den bästa analysen som jag gjorde åt honom, så tror jag att ändå det ger ju någonting liksom att någon skjuter ner ditt case liksom. Jag tror det kan vara jättebra.
Jag har flera djävulsadvokater som jag brukar vända mig till. Och det är jätteviktigt. Ingen är perfekt. Alla minns jag. Mm. Och just därför brukar jag berätta så här. Men jag tänker på det här bolaget utifrån de här och de här faktorerna och parametrarna. Och så är det ju deras uppgift. Bara, men Kristoffer, har du tänkt på det här? Och om det här händer och det här och det här. Kan inte jag möta de argumenten? Då har jag inget case.
Jag ser det verkligen. Och om du inte ens, alltså, om du inte ens kan svara, bemöta argumenten i sig, så tror jag du måste läsa på mer också. Så det är också en sak som man kan lära sig.
Mm. Så en djävulsadvokat är skitbra. Och ofta blir det ju en sorts vän. Men jag har flera på Twitter som jag lärt känna via Twitter. Men det är inte så att vi sitter... Ja, jag bor ju i Motala. Det är inte så att alla bor i Motala direkt. Men det vi skriver och ringer till varandra. Visst, man pratar lite allmänt hur det är, hur man mår. Men det är ju liksom... Det är fokus på aktier då. Och det, vi har en sån relation att det är liksom, man vågar säga till varandra, jag håller inte med det för jag ser det här. Det är så tacksamt att ha någon som vågar ifrågasätta. Och det är ju inte att göra en otjänst, tvärtom, det är att göra en tjänst. Jag hjälper dig genom att fråga dig, har du tänkt på det här och det här? Istället för att bara säga, men det blir jag säkert jättebra till. Jättebra, jättebra, kör på bara, kör på bara. Mm. Och så går jag och tänker, vad dum man är som inte har tänkt på det här.
Ja.
Så djävulsadvokat är jättebra. Och skriva. Bästa sättet att kommunicera med sig själv, det är att skriva. Mm. Men många tänker, men jag tänker och jag har det i huvudet. Nej, det där kommer du glömma väldigt snabbt. Mm. När de blodröda dagarna kommer, för då kommer du mer eller mindre drabbas av panik. Och då försvinner allt det där. Och då vill du väldigt, väldigt snabbt och lätt bara släppa på innehavet och fly de här obehagskänslorna. Kortsiktigt, underbart. Långsiktigt, totalt destruktivt. Mm. Repetera det här flera gånger och du är bankrutt.
Mm. Jag tror det är jättebra. Man kan ju bara ha ett Google Docs-dokument. Du kan skriva ett stycke om varje bolag. Ha en ungefärlig värdering. Liksom. Så du kan uppdatera det en gång i månaden, en gång per kvartal. Något sånt.
Mm.
Så tror jag man kan lära sig mycket av sig själv också när man skriver.
Mm. Kombinera det också med kvaliteten av att kunna sammanfatta. För att, alltså, det är ju en sak att kunna skriva massa positiva saker om ett bolag. Ja, det går bra. De har hög omsättning och hög vinst. Och liksom. Men att kunna sammanfatta key points.
Ja, verkligen koka ner essensen. Precis. Varför ska det här upp? Liksom?
Mm. Det är extremt viktigt. Och på så sätt så tar man ju också, man skaffar ju sig själv conviction rate. Alltså, när du gör något sånt här då. För att du liksom sammanfattar och kokar ner det och liksom tar fram det allra bästa. Och så gör du caset inte så komplex, utan det blir enkelt och bra.
Jag håller med helt.
Och när kursen går ner, för vi ska skilja på bolag och aktie och aktiekurs.
Jätteviktigt.
Det är en stor skillnad. Aktiekursen är bara ett derivat av bolaget, och kortsiktigt är det psykologi som styr långsiktigt vinstutvecklingen. Så när corona inträffade och alla sålde i panik, det var ju inte som så att Netflix sålde färre abonnemang.
Nej.
Tvärtom kanske.
Precis.
Många drabbades av panik där och sålde. Genom att ha skrivit ner redan innan tesen varför investerar. Ja, när du sitter där och ser blodröda siffror, gå in och läs. Vad var det jag skrev? Vad var tesen? Och sen ställer frågan, är tesen fortfarande lika aktuell som den var igår innan kursen var ner 10%? Ja, det är den. Ja, vad fan sitter jag och oroar mig för då? Ursäkta franskan.
Nej, det är lugnt. Jo, men jag håller med helt. Och om jag inte minns fel så pratade du väl om att man skulle skriva en loggbok typ med transaktionerna. Pratade inte du om det?
Ja,
varför det kan det vara bra?
Sen är jag också väldigt varm, vill jag varmt rekommendera att skapa sig själv en 24-timmars regel. Från det att du liksom har känt att jag ska köpa det här bolaget, jag ska sälja. Du får inte göra transaktionen på 24 timmar. Så att du verkligen får tid att reflektera på det. På det sättet kommer du inte göra någonting i affekt. Det här gäller ju inte om man är daytrader, då är det något helt annat. Men för oss som är mer långsiktiga, vi är unga aktiesparare, vi vill ju ha det här långsiktiga ägandet. Du ska bygga en stabil ekonomi på lång sikt. Och då tror jag det är skitsamma om det är ett par procent extra minus dagen efter. Hellre det, men att du känner dig trygg med ditt beslut, än att du gör något förirat som du sen kommer ångra dagen efter.
Mm. Ja, det är bra, bra förslag.
Skriva. Ta tankar. Tankar och känslor, det är ingen sanning. Vi kan inte kontrollera vilka tankar som kommer till oss och vi kan inte kontrollera vilka känslor som kommer till oss. Men vi kan kontrollera hur vi förhåller oss till dem. Det är makt vi har. Jag har panikkänslor nu. Ja. Men jag har makten att inte behöva följa dem. Det känns jobbigt. Ja. Men det betyder inte att jag måste följa dem. Och är det jobbigt, stäng ner skärmen. Gå ut och ta en promenad. Lyssna på en podd. Och hem till mamma och pappa. Gör något. Men du behöver inte sitta och titta på skärmen om du liksom, jag ska inte köpa, jag ska inte sälja, jag ska inte göra någonting. Nej, varför sitter du och tittar på någonting som bara ger dig obehag? Och genom att skriva så sätter du ord på tankarna. Jag brukar ta ett exempel om jag hade en vän som led av anorexia. Jättetråkig och hemskt sjukdom. Önskar ingen ska lida efter det här. Men i min väns huvud så sa det här hjärnspöket, för det var det här, att äter du ett äpple, då blir du tjock. Och det är det värsta som finns i en anorektikers tankar. Känslan av att gå upp i vikt och känna sig stor och plumsig. I huvudet lät det här totalt som en sanning. Men då fick den här min vän en uppgift av sin psykolog. Han sa, skriv ner där. Skriv, jag kan inte äta ett äpple, då blir jag tjock. Mm. Min vän gjorde det och läste högt för sig själv. Helt plötsligt insåg han här hur totalt dumt det var. Han satte ord på sina tankar och känslor och kunde då ökar ju sannolikheten för att han kunde bemöta det. Så genom att sitta och är du en sån som är väldigt emotionell med dina, sitt och skriv. Jag är livrädd nu för kursen går ner, men bolaget fortsätter gå jättebra, men kursen går ner. Och det, till slut så ser du vad du har kommunicerat med dig själv. Och du har ju själv skrivit att bolaget går jättebra. Och det enda du sitter och oroar dig för är att kursen går ner. Det finns ju ingenting att oroa sig för. Du har ju själv skrivit att bolaget går bra. Aktiekursen är för dagen ner. Mm. Ta det lugnt. Lätt att säga, svårt att göra. Men vad är alternativet? Det finns inget alternativ. Om du inte vill sälja och ta en förlust. Och sen dömde och repetera allting hela tiden.
Det hade så aldrig gått.
Skriv.
Mm. En sak som är bra också som man kan göra, du pratade om 24-timmarsregeln. En är också att man kan ta alltid alla dina beslut på helgen när börsen är stängd. Ja. När den är stängd, då kan du göra ett väldigt nyktert beslut, skulle jag vilja säga. Så det är också ett tips man kan göra.
Mm.
Även om man är
absolut, helgerna. Jag sitter ju ofta på helgen och går igenom portföljen. Och till exempel nu har lönen kommit in. Mycket av mina beslut, det tog jag i lördags och söndags. Att givet det här och det här så kommer jag öka i de här och de här. Bland annat Nintendo är ett bolag jag äger. Och det har jag ökat i nu i veckan.
Mm, kul.
Det beslutet togs under helgen.
Mm, jättebra.
Och det har vuxit fram sedan den senaste rapporten den 5 augusti. Jag har inte bråttom. Jag är ägare under en lång, lång tid i de flesta av mina bolag. Vissa är lite mer kortsiktiga, men 95% det är långsiktiga innehav.
Ja, det är väldigt sunt.
Ja, men då tänkte vi gå in på ett segment som du kanske känner ändå om du lyssnar på vår podd. Veckans volley, där vi sätter varandra lite på heta stolen. Så vi tänker... Mm. Om du har någon het spaning eller något liknande som du skulle vilja dela med dig av. Det är svårt att säga. Men...
Ja, men alltså med reservation för att det är, jag talar utifrån min livssituation, min ekonomi, mitt perspektiv och att alla ska ta sitt eget beslut. Det här är ingen rekommendation att man ska köpa. Men jag tycker faktiskt att man kan titta på ett bolag som just Nintendo. Mm. Även om det är telefonorder som krävs för att handla dem. Men ett bolag med en enormt stor kassa, IP:n som folk skulle vara beredda att mörda för, Super Mario, Zelda, etc. Bygger sitt eget ekosystem nu, kommer att har redan öppnat det första av sina fyra planerade parker. Tänk Disneyland, men vi har Super Nintendo Land. Mm. Allt fler spel säljs digitalt, alltså en högre bruttomarginal. Annars måste man ju trycka upp och sälja fysiska kopior och sen ska butiken ha sin beskärda del av det. Nu säljs allting digitalt. Mobilspel. Du kan spela på mobilen, på ditt Switch, på din 3DS XL-konsol. Du sparar allting i Nintendo-molnet, alltså kommer du säkert att vilja ha kvar dina sparfiler så att du är beredd att betala till och med för att få mer sparutrymme. Och sen kommer en ny konsol och då vill du kunna spela dina gamla spel där och ha kvar dina sparfiler. Så Nintendo är ett bolag jag är väldigt fascinerad över, men med reservation att det kan gå mycket fel här också. De har ju en historia av att lyckas med varannan konsol.
Ja, de är kända för sitt flipfloppande.
Ja, så eftersom de lyckades med Nintendo Switch så kanske man inte ska ha för stora förhoppningar på nästa konsol när den kommer. Men det är ett case som jag faktiskt just nu brinner lite extra för. Och jag som gillar utdelningar också, just nu har den direktavkastning på, ja, i år var det lite extra för de delade ut 30% av vinsten. 2020 var ett jättebra år för dem. Men sett till lite mer normala tillväxttal och vinsttal, en direktavkastning på ungefär 3-3,2% just nu.
Det är jättebra. Jag får med det ganska billig värdering också. Det är väl typ P12 eller 15?
Ja,
eller
något, det ligger runt 13. Runt 13 ligger. Ja. Ja, jämför med EA Games eller Take-Two Interactive eller ja, några sådana. Vad ligger de på? Runt 30?
Ja, det är mycket väsentligt högre.
Jag vet inte vad som är sanning och falskt. Och sen ska man tänka, japanska bolag, finns det någon sorts rabatt för att det är ett japanskt bolag?
Jag skulle precis prata om det, att man får tänka på det. Japan har en väldigt speciell företagskultur jämfört med typ Amerika. Det är ju väldigt mycket mer kapitalistiskt präglat och typ, i Japan vill man ju inte urholka sitt varumärke på samma sätt som man kanske skulle vilja göra. Disney, de exploaterar ju fullt ut alla sina varumärken. Men jag tror att de
är ju Nintendo, de är ju på väg lite dit, men inte kanske lite så extrema. Men Pikachu, hur många köper inte en Pikachu-gosedjur eller t-shirt, Super Mario-kläder, merchandise? De börjar ju mer och mer bli lite amerikaniserade. Och Japan som nation har ju insett nu att ska vi locka hit investerare måste bli mycket mer aktieägarvänliga. Mm. Och skapa mer aktieägarvärde.
Jo, så är det ju. En lite rolig anekdot bara om vi pratar om japanska bolag, så är många japanska bolag har aktieägargåvor. Har du hört om det? Mm. Att de delar ut små gåvor liksom, med krimskrams liksom, och vissa är ut nudlar som man kan få istället. Alltså en utdelning typ liksom, fast en gåva.
Jag förstår, sicken grej.
Ja, sicken Japan. Ja. Ja, men kul veckans spaning Nintendo, helt enkelt. Man får koll på den. Det är ju Black Friday börjar närma sig igen och julsäsongen är ofta väldigt bra för
Spelbolag,
ja.
Mm. Ja. Mycket som släpps. Mycket som köps.
Och hur många har inte suttit och varit beredda att slänga dosan i tvn och slå sönder kompisen efter att ha spelat Mario Kart?
Ja, sant. Jag gjorde det ganska nyligen faktiskt. Och det är väldigt kul och man blir arg. Mm.
Ja. Har du vänner kvar?
Vi är inte kompis längre. Nu är vi fiender. Ja, nej, men det är vi kompisar såklart. Men kul. Då tackar vi väl för det här den här fina samtalet.
Jättekul att ha det här, Kristoffer.
Superkul.
Ja, men tack så mycket för att jag har varit inbjuden och jag hoppas att man kanske kan få komma tillbaks. Ja, det kommer en ny bok faktiskt i mars.
Ja, just det. Vi nämnde lite nu förut här innan. Snabbt bara, om du vill berätta. Vad är det du håller på med nu?
Jag har äran att få skriva en bok tillsammans med Erik Springhorn som är förvaltare på TIN Fonder. Det är han och Karl Anfeldt som driver den. Och Erik och jag har sedan senvintern nu arbetat på en bok som kommer att komma under slutet av Q1. Titel, vi har en arbetstitel, men jag tänker inte gå ut med någonting sådant, utan allting är fortfarande... Ja, exakt. Det är en bra ljudeffekt. Den kommer att handla mycket om investeringar, men också livet i sig. Vi vill ställa rätt sorts frågor och förklara och hjälpa en läsare att skapa sig ett så bra liv som möjligt. Men såklart en fokus på investering, men också hur du kan applicera de här mentala modellerna, tankesätten etc. i ditt liv för att skapa dig ett så bra sådant som möjligt. För det är väl det vi alla vill.
Mm, intressant. Ja, jag håller med. Eller jag kanske vill det.
Och få arbeta med Erik, det är en ära. Sällan har jag träffat en så beläst, duktig och jordnära människa.
Mm, alltså. Jag tycker de på TIN har gjort ett fantastiskt jobb med sina fonder.
Absolut.
Jag faktiskt investerar faktiskt i den Avanza TIN Fonder.
Mm. World Tech.
World Tech by TIN Fonder, ja. Mm. Ja, men superintressant. Kul. Då hoppas jag att ni två kommer tillbaka här de kommande månaderna, året, jag vet inte hur långt det tar, men...
Ja, men det kan vi bestämma. Erik får bara ställa upp. Ja. Det har jag bestämt nu. Självklart, när unga aktiesparare kallar, då kommer...
Det låter ju fantastiskt. Kul, men du är strålande, Kristoffer.
Ja, vi ska bara ha en disclaimer kanske.
Självklart ska det. Vad äger vi aktier i någon av bolagen? Du äger Nintendo, inga Tesla-aktier.
Ja, vi nämnde Evolution. Ja. Det brukar återkomma, det äger jag också.
Jag äger lite aktier med.
Jag nämnde Loomis, äger jag inte. Av dem vi har pratat om så är det Nintendo som jag äger. Och Svolder, Latour har jag nämnt också, äger de fortfarande. LVMH äger jag fortfarande. Mm.
Och så vill jag påminna om att allting som sägs i den här podden ska ej betraktas som finansiell rådgivning, utan gör alltid er egna analys.
Väl sagt, Tim.
Vill du dra outrot?
Ja, men strålande. Tack gänget så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Och vi ser fram emot att kunna släppa nya avsnitt även nästa vecka. Så att som sagt, varje måndag, varje vecka. Och återigen stort tack för att ni har lyssnat.
Och feedback, var någonstans kan man lämna feedback?
Ni kan skicka feedback, det är inte säkert att vi lyssnar på den, men vi välkomnar den varmt ändå. Till antingen till vår Gmail som är nantingomaktier@gmail.com. Eller så kan ni nå ut till någon av våra sociala medier, antingen på Twitter eller på Instagram. Där heter vi Någonting om aktier.
Och för er som är följa Kristoffer, vad har du för tagg?
Jag finns på Twitter, Don, David Oskar Niklas, _ Krisse, Cesar Rickard Ivar, Stefan Erik. Och gå inte in på fråga varför Don kommer från, men det är Don Corleone, gudfadern, pappa och okay.
Grymt, men då tackar vi för att ni har lyssnat på våran podd.
Mm. Och så får vi ha fortsatt fantastisk vecka. Ha det gott!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.